Market Makers är en podcast för dig som är intresserad av börsen och investeringar. Glöm dock inte att investeringar är förenade med risk och inget av det som sägs i podden ska ses som rådgivning.
Alla åsikter som uttrycks är våra egna och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs utanför det sponsrade inlägget.
Nu kör vi.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till Market Makers.
Dagens avsnitt ska handla om ett stigmatiserat ämne, nämligen medicinsk och rekreationell marijuana och hur man kan investera i det.
Ja, vi har ju pratat om det förut, men vi känner så här, sist vi pratade om det fick vi inte riktigt tid och djupdyka i
det. Det var ett väldigt kort avsnitt.
Ja, det var det, för det var så mycket annat runt omkring.
Det skulle handla om marijuana, men det handlar mest om bitcoin.
Ja, men framförallt så har det varit väldigt mycket prat om cannabis nu i media, och vi har en legalisering som är på gång i Kanada nu till sommaren, och priserna framförallt har skenat iväg fullständigt. Det har blivit de mest ägda aktierna på bland Avanza, så att det känns som så att vi måste ta tag i det här igen och göra en ordentlig djupdyk.
Det var ju raka motsatsen till förra gången, för denna gången fick så mycket material att vi beslutade oss att dela upp det här i två avsnitt.
Exakt, vi sa att nu ska vi göra en ordentlig djupdykning, och då var det verkligen en djupdykning. Så det blir faktiskt två avsnitt. Det ena kommer den här veckan, alltså det du lyssnar på nu. Och då kommer vi fokusera just på att ge en överblick av marknaden. Hur ser den ut, hur stor kan den bli och så vidare. Och i nästa avsnitt då, som alltså kommer nästa torsdag precis som vanligt, så är det, ja då fortsätter vi, men vi pratar om specifika bolag istället och hur de värderas.
Ja, de största och sen några mindre aktörer på marknaden.
Exakt. Men som vanligt så drar vi ju först ett litet nyhetssvep.
Vi pratade förra veckan om Amazon Go.
Ja, de här kassalösa butikerna.
Exakt. Nu är retailkedjan Kroger pratar om ett samarbete med kinesiska Alibaba, som också fokuserar på kassalösa butiker med liknande teknologi som Amazon Go.
Ja, jag visste faktiskt inte om att Alibaba hade den typen av teknologi, eller på att säga. Det visste jag. Men jag visste inte att de hade den typen av butiker som har öppnat. Men det är ju väldigt intressant. Det betyder ju att Kroger skulle kunna ta upp kampen här helt plötsligt.
Men allmänt har ju Alibaba haft en liten annan filosofi än vad Amazon har. Där Amazon har lite haft den här disruptive. De vill nästan fasa ut fysiska butiker. Medans Alibaba har nästan gjort tvärtom. Att de vill vara ett komplement till fysiska butiker. Och nästan göra så att de här fysiska butikerna är en del av deras nätverk.
Ja, det smälter ihop liksom.
Exakt.
Ja, och ett annat amerikansk-asiatiskt samarbete som ska nämnas är mellan Walmart och japanska Rakuten.
Rakuten!
Ja, och det är då en e-handlare i Japan, och via dem ska nu Walmart kunna sälja dagligvaror. Det är ganska intressant. Och då är det också, återigen en grej jag faktiskt inte känner till, att Amazon har ett koncept som de kallar för Fresh, där de säljer just dagligvaror i delar av Tokyo. Så det här blir ju också en konkurrent mot Amazon igen. Det känns som att Amazon är överallt.
Ja, men okej. Men då kan vi lika gärna fortsätta i samma spår med asiatiska bolag. För Baidu har ju hintat om att de har lite exciting deal, så att säga, med Netflix.
Ja, exakt. De ska ju ta in då Netflix innehåll till Kina. Och det känns ju, ja, det är ju klart positivt också för Baidu, den här börsnoterade sökjätten som jämför. Det kallas ju ibland för Kinas Google, vilket inte kanske känns helt relevant. Men det kallas så i alla fall. Men framförallt känns det ju väldigt positivt för Netflix och kunna börja sälja deras egna innehåll på andra plattformar.
Absolut, för Netflix, de har ju haft en stabil ökning i sin användarbas, men de har ju haft ett fantastiskt negativt kassaflöde.
Ja, och när vi inte pratar om negativa kassaflöden och håsade amerikanska bolag, så Tesla, finns det, det känns som det finns mycket att säga. Vi har ju varit väldigt negativa till Tesla, eller ganska negativa i alla fall.
Du har varit negativ.
Jag har varit negativ till Tesla. Och så lyssnar jag häromveckan nu på en podd som heter Adventures in Finance, där de hade ju eftersökt någon länge som kunde dra liksom the bull case för Tesla. Men de hade inte hittat någon. De hade jätteproblem att hitta någon som kunde vara positiv.
Ja, men de fick väl någon kille som var ordförande i en fanclub.
Ja, exakt. Han driver Tesla-podden, och jag lyssnade på det, och absolut, han har några poänger, men generellt så vart jag inte mer positiv Tesla. Det börjar kännas mer och mer som ett luftslott. Nej, det är inte ett luftslott, men det känns ju inte jättehåsigt.
Men det är väl lite uppvärderat, men det säger ju Elon Musk också.
Ja, och vilket då är intressant, för att nu har ju Tesla gått ut med ett nytt incitamentsprogram, där bland annat just Elon Musk då ska få betalt baserat på aktiekursen på Tesla.
Och jag tror inte det här spelar så stor roll för Elon Musk i slutändan.
Det tror jag inte heller, men det är ju väldigt konstigt upplägg, speciellt om han själv tycker att det är övervärderat. Och som sagt, det finns ju risk då att man kanske mer driver på att få upp aktiekursen än att faktiskt leverera långsiktigt liksom. i bolaget.
Ja, å andra sidan kan jag tänka mig att det är ren och skär PR-grej.
Kanske, åtminstone gick ju aktien upp på det här beskedet i alla fall, så att redan där fick de väl lite betalt. Men sen hade vi också lite andra nyheter om just Elon Musk. Han har hittat ett nytt sätt att finansiera Tesla.
Ja, men det här kan ju faktiskt inte undgå någon. Men det är inte Tesla. Men det är att hans... Vad blir det? Det blir hans tredje företag han håller på med, The Boring Company.
Nej. Han har ju SpaceX, han har Tesla, han har de här Neuralink heter de, va?
Fast han är väl bara advisor där?
Ja, han är styrelseledamot något. Han är ändå involverad i det. Sen var han ju också involverad i Solar City.
Men det är ju
och det köpte ju Tesla upp sen. Ja,
så det är ett bolag.
Men det var ju han som i princip drog stora delar av det, och så gav han det till sina kusiner, eller hur det var.
Ja, exakt.
Och sen köpte han upp det från sina kusiner då. Så de vart väl stormrika på det. Och det var aktieägarna i Tesla som fick betala för det kalaset. Sen nu då, så att han har många av hans idéer kommer ju från att han sitter i bilkö i Los Angeles och blir irriterad. Och den senaste då kommer han på en revolutionerande att man kan ju borra. Och då kan man göra tunnlar och då behöver man inte sitta i bilkö.
Och det är ju rätt tråkigt att ha ett företag om borrar.
Och då döper han det till The Boring Company.
Som betyder både att borra och är tråkigt.
Och de säljer ju givetvis inte borrar. De håller givetvis inte på. Jo, Hyperloop glömde vi nämna också. Det håller han också på med.
Ja, men det är ju Boring Company.
Är det Boring? Ja, det är det de ska borra för.
Nej, inte bara.
Okay.
Ja, alltså, rent ärligt så är Boring Company, det känns ju mer som ett koncept än ett företag just nu. Det ser man också, för att det här kan inte undgått någon, men gick ju ut med att de började sälja eldkastare.
Ja, och drog in $5 million tror jag det var.
Ja, inom vad var det, första 24 timmarna.
Ja.
Grejen är att det här är ett... Du har ju splittrat lite mig och Niklas här. Det är en väldigt hätsk debatt. Niklas går in och tycker att det är nästan lite desperat. Och jag tycker att det är nästan genialt sätt att fundraisa för...
Men det håller jag med om. Men det är också sjukt att man kan hålla på med och bygger elbilar och grejer och rymdraketer vid sidan av. Och så plötsligt bestämmer man sig för att nu ska vi ha ett företag som borrar. Och hela företagsnamnet bygger på en ordvits. Och så kommer man på istället för att hålla på med borrar så säljer vi eldkastare för att finansiera borrningen. Alltså du hör ju hur surrealistiskt det låter.
Jag tänker så här. Jag har ju hört talas om att Elon Musk har massor med så här LAN parties på sina företag. Då spelar de bland annat Team Fortress 2. Var en stor grej i det spelet? Jo, det är eldkastare. Också det att...
Får man en sälja eldkastare?
Jag har ingen aning faktiskt. Det är sjukt sketchy. Men i alla fall, de här eldkastarna, det är en limiterad upplaga. Det kommer säljas 500 stycken. Köp det nu innan
för alla eldkastare samlare
där ute. Alla eldkastarefan. Nej, men han rider väl lite på att han är väl typ den största ikonen nu. Och han plockar in, vad blir det om han säljer alla till full pris, då får han typ $10 million.
Ja, jo, men absolut. Det är ju smart. Jag håller med om det. Men det är jävla konstigt det han håller på med.
Ja, det är absolut. Ja. Men det är roligt som fan.
Och för att göra någon slags segway då till nästa nyhet. Om man ska köpa en sån här eldkastare som priset är dollar, då är det ju väldigt positivt att dollarn är på väldigt, väldigt låg nivå just nu. Den ligger på 7,8 kronor ungefär.
Kom ihåg det när det växlar.
Ja, det är lite intressant. Det är alltså ungefär minus 11% om vi tittar tillbaks för ett år sedan, när de stod i över 9 kronor.
Och det är jävligt mycket man tar hänsyn till hur många dollar det finns i
exakt, ja, det är ju extrem kapitalförstöring. Och framförallt så påverkar ju det om man äger bolag. Jag har ju bestämt mig nu, insett att 2018 ska vara året jag börjar faktiskt ta ordentlig hänsyn till valutaeffekter. Jag har varit dålig på det och inte tänkt så mycket på vilken valuta jag exponerar emot. Och framförallt inte tänkt på hur det påverkar kurserna. Men det känns som att det måste man verkligen ta tag i och tänka på.
Ja, då är det ändå intressant de bolagen som du kan äga i USA från Sverige som ändå presterar jäkligt bra. Typ FANG-aktier, ja, trots den här valutaeffekten.
Verkligen. Och vi håller oss kvar lite i USA också för sista grejen. Och det är bara att nämna, det är ju inne i en otrolig rapportperiod nu. Och det är dessutom spännande, för de flesta rapporterar ju sina Q4 nu, alltså sina helårsrapporter. Vilket är extremt spännande. Och det är ju redan faktiskt en femtedel av bolagen på S&P 500. De har ju rapporterat den här veckan. Och dessutom S&P 500, det är att skjutande gått upp 7,2% i lokal valuta då. Ska jag tillägga.
Så det är alltså minus 10% i...
Exakt. Nej, men den har faktiskt gått upp 7%. Ja, det är för sig. I år har ju dollarn gått ner om det var 3% någonting, 3-4%. Så det är faktiskt bara 3% uppgång om du äger
det
som svensk. Det är rätt, det är halva uppgången.
Då har det
bara
gått som svenska börsen typ.
Men vilket som i så fall, så är det ju rätt stor chans att det kommer stänga på plus år. Det känns otroligt att det ska sjunka ner från 7% upp igen. Och stänger då januari på plus, Ja, då blir det den 10 månader i rad med positivt resultat för S&P 500. Vilket är den längsta perioden med positiva månader sedan 1959. Det är inte dåligt.
Det är kul för alla sparare.
Och det är ju faktiskt, jag tycker överlag, man har börjat märka, det är många analytiker nu och sådär som har gått ut och börjat prata om att det här är liksom blow off top eller meltdown phase och allt vad de kallar det för.
Så du säger sälj allt?
Nej, det säger jag inte.
Sälj allt!
För de säger ju också att det kan ju pågå, man vet ju inte längre det kan pågå. Men historiskt så har den här typen av, det ser ju ut som en spikar och klubba uppåt nu, just nu om man tittar på S&P 500 i alla fall. Och historiskt i alla fall så brukar det stoppas med en korrektion som går spikar och ner, så man får som ett upp och ner, ett V ungefär.
Det är mysigt att vänta in det.
Ja.
Denna vecka sponsras vi av Front Office Nordic. Det är Nordens ledande turnaround-investerare som nu genomför en ny emission. Vi har med oss vd Johan Lund.
Välkommen till podden, Johan.
Tackar, tackar.
Kan du ge oss en kortfattad sammanfattning av vad Front Office Nordic sysslar med?
Framförallt så är det ju rekonstruktioner. Att hjälpa bolag som går dåligt av någon anledning. Ja, det kan vara likviditet, det kan vara att banken har sagt nej till en utökad kredit. Det kan vara att man har tappat en stor kund. Det är väl de vanligaste. Det kan även vara generationsskiften som tagit för lång tid. Och då kommer vi in och hjälper till. Och nu, vi började för 4 år sedan och växt egentligen från jag och min kompis till att vara 12 stycken anställda. Så det här har tuffat på ordentligt.
Och ni kallar det ju för Nordens ledande turnaround-investerare. Vad innebär någon turnaround?
Ja, men turnaround är ju egentligen rekonstruktion. Alltså vad du gör med rekonstruktion är att du startar ju om bolaget på nytt. Här har vi hoppat in och varit tydligt mer entreprenöriella än vad man normalt sett är. Normalt sett så kliver en duktig advokat, jurist in och tittar över bolaget och gör en rekonstruktion. Turnarounden är ju mer att man tittar på hur en entreprenör, hur tänker man? Man tänker lite mer på varför bolaget hamnat där och hur kan man ta sig ur det. Alltså man tittar på kundrelationer, relationer med leverantörer, relationer med sin bank, olika finansieringsalternativ. Det är en turnaround.
Och ni genomför ju nu en emission. Vad är syftet med emissionen?
Ja, nej, men förra året så började vi ju även investera i de här bolagen vi hjälpte. Vi har nog gjort över 250 rekonstruktioner och sett möjligheten att kunna investera i de här. De här bolagen är ju i stort behov av finansiering och kan du komma in tidigt, ta en stake i bolaget och lyckas med rekonstruktionen, lyckas med turnarounden, så blir det en väldigt trevlig utväxling på din investering. Och det är det vi gör nu och vi har visat på att det funkar genom att vi gjort ett trevligt resultat här i Q3. Vi gjorde 6,7 miljoner i vinst. Så pengarna eller emissionen vi håller på med nu, det är ju för att göra fler och framförallt större affärer.
Så det man skulle kunna säga egentligen att ni investerar ju då framförallt i bolag där det finns en tydlig förbättringspotential, så att ni kanske också då går in och köper ganska billigt.
Ja, så blir det ju. Det är klart att det är mycket risk. Samtidigt så jobbar vi ju i bolagen under hela perioden, så att upp till 12 månader jobbar vi med bolaget och har ju en fantastisk möjlighet att kunna göra en ordentlig DD-process. Så att på så sätt minimerar vi risken, men det självklart finns det mer risk, men uppsidan blir ju desto större.
Ja, och är du intresserad av att investera i Front Office Nordic så går alltså att teckna sig för den här nyemissionen mellan den 1 till 23 februari. Och för mer info om det, besök ipo.se. Tack Front Office Nordic.
Super, tackar så mycket.
Yes, innan vi drar igång dagens tema så ska vi slänga in en liten tråkig brasklapp, eller hur Fabian?
Jajamensan.
Jo, det är ju så här, det här ämnet cannabis som vi ska prata om idag är väldigt stigmatiserat. Det river upp diskussioner och vi vill då bara slänga ut någon tråkig grej om att men det här är faktiskt en investeringspodd. Vi tar alltså ingen politisk ställning till huruvida det ska vara lagligt eller inte, utan vi pratar om bolag som verkar i länder där det är lagligt och på lagliga marknader och titta på prognoser som finns. Det är ju inte så mycket mer än så vi gör. För att kunna djupdyka det här ämnet ordentliga fall så har vi tagit med oss en gäst idag, nämligen Ola. Och du är mer känd som 8:e underverket på Twitter. Det är inte dåligt. Välkommen till podden.
Hej, tack så mycket. Tack så mycket.
Hur kommer det sig att du valde det namnet?
Det är egentligen en dåligt genomtänkt namn från min sida, för att 8:e underverket är ett annat ord för ränta på ränta-effekten, som är en stor del av utdelningsstrategin, som är min ursprungliga strategi. Men sen så tyckte jag det var lite kul på Twitter att skriva då åttonde underverket är lite kortare, det blir lite kaxigare. Men att presentera som ett åttonde underverk var jag inte beredd på.
Nej, men nu är du här, det åttonde underverket. Du har i alla fall skrivit en hel del om investering i cannabis. Och det är värt att följa det också om man är intresserad av branschen, för du twittrar mycket om det och skriver mycket om det på din blogg. Men hur hamnade du med det fokuset?
Det var av en slump under Trump och Clinton-valet hösten 2016, där jag satt och klickade lite på lite länkar och YouTube och så kom jag in på att det skulle röstas om rekreationell cannabis i 7-8 stater någonstans. Och då börjar jag kolla lite på det och börjar investera så smått i det. Och på den vägen är det.
För det är ju intressant. Vi pratade lite om det innan. Jag köpte ju mina första liksom, cannabisaktier sommaren 2016. Mm-hmm. Och det var ju precis innan här. Och så pratade jag hade till och med glömt bort det. Men det var ju faktiskt därför. Det vart ju ett jätterally, precis som vi ser nu. Vart det ju just under den hösten. Och det var ju för att det röstades också igenom ett antal stater.
Precis.
Men jag tänkte så här. Vi börjar väl med en liten kanske överblick över marknaden. Och det som är så intressant, vi har haft ett avsnitt tidigare om cannabis, men då var det så mycket annat, det var en massa nyhetssvep och vi spårade iväg om kryptovalutor för att det var hett då. Så vi hann ju liksom inte djupdyka så mycket, så det kanske blir lite upprepningar då. Det får man leva med. Men det som i alla fall är intressant är att det här är ju en produkt som folk redan använder världen över. Vanligtvis om man släpper någon ny liksom, jag vet inte, medicin eller väska eller vad det kan vara, så vet man ju inte om folk behöver det eller inte.
Exakt, och det är ju någonting som är rätt med just cannabismarknaden, för att du har ju någon typ av grundprognos hur många som använder det svart. Det har ju inte till exempel om du utvecklar en ny medicin. Du har ju liksom potentiellt hur många kan använda av det, men du har inte samma grundläggande underlag som du har i det här fallet.
Nej, och det blir ju då att många av de här prognoserna, det blir väldigt skiftande. Vi kan ju bara nämna, som i Sverige så skattar man ju runt att ungefär 200 000 personer har använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Och bland unga, alltså då 16-29 år, då är det hela 8% som använt under de senaste 12 månaderna.
Ja, men det är inte så mycket jämfört med de 180 miljoner som använder globalt. Det är 2-3% av världens befolkning, och det har ju legat rätt konstant de senaste 30 åren. Och det ger ju någon typ av grundargument för de här prognoserna som man lägger fram.
Ja, det där är ju intressant att du nämner det, för att det är ju så att i absoluta tal så växer ju antalet användare. Men generellt har man ju sett att det växer ungefär i takt med att befolkningstillväxten, i takt med befolkningstillväxten. Så det är inte så många fler som går över till cannabis. Däremot kan det ju kanske förändras då när det blir legalt.
Ja, och det intressanta just med cannabisen är att i de staterna där det legaliserats medicinskt har man sett att alkoholkonsumtionen minskar. Och det finns statistik som säger att med 15% har alkoholkonsumtionen minskat, vilket innebär att det finns en korrelation med cannabis och alkohol.
Då tänker jag på ordspråket summan av lasten är konstant, tror jag. Det är ungefär så. Det är samma med folk som man ska sluta, man har något nyårslöfte, man ska börja träna eller man ska sluta med rökning eller någonting, då börjar man kanske äta godis istället. Det är ganska vanligt. Det är lite kanske samma.
Men alltså, för att hoppa tillbaka till det både ni sa att i alla fall siffrorna som du la ut, det är det som cannabis används rekreationellt. Och det är väldigt viktigt att liksom klargöra skillnader i hur cannabis används. För det finns ju rekreationell användning som är, fan, du glider hem efter jobbet och puffar på lite. Och sen har du medicinsk cannabis som används för medicinska anledningar. Och det kan användas för patienter som alltid från cancer till AIDS eller till och med epilepsi.
Ja, och Ola, det där har väl att göra med de här cannabinoiderna, eller hur?
Precis. Inom medicinsk cannabis så är THC-halten oerhört låg, för den fyller ingen funktion. THC är alltså berusningsmedlet i cannabisplantan.
Så att om man tar bort det, lyckas ta bort det, då blir man inte berusad antagligen på samma sätt?
Precis. Inom det medicinska så finns det ett annat extrakt i växten som utvinns i medicinska syften. Och det är ju CBD som Fabian tog upp, som har som kan dämpa sjukdomar och epilepsi och ängslan, ångest och så vidare.
Ja, jag tycker det där är viktigt att man poängterar det, för att jag tror att många bilder man hör så här, medicinsk marijuana, så ser man framför sig, och så läser man då till exempel barn som har epilepsi som får det utskrivet, då ser man kanske framför sig att man ger liksom en joint till en 13-åring och det är ju verkligen inte så det funkar, utan det kan ju ha med alla möjliga former, det kan komma i olja och tabletter och
precis,
hur man än lägger upp det.
Kapsyler. Nej, det är superviktigt, för att jag tror verkligen att många kanske har sett i tv-serier någon cancerpatient som använder marijuana för att kunna äta och sluta må illa liksom. Då puffar de ju på. Ja, och det är viktigt att poängtera liksom, att nej, men du extraherar bara liksom, de medicinska egenskaperna.
Fast sen finns det ju den dimensionen också, och det är ju här det blir verkligen en gråzon. För i vissa fall så är det ju faktiskt så att man säger så, ja, men de negativa aspekterna, för det är aldrig nyttigt att röka någonting, det är ju alla överens om. Men de negativa aspekterna kan väga upp ibland. Till exempel som du sa med cancerpatienten, man går igenom
strålbehandling.
Ja, precis, strålbehandling, så är det ju många som då till exempel blir illamående och har svårt att äta. Och då kan man faktiskt få cannabis som ska rökas just för att det ökar aptiten. Så det finns ju sådana fall. Och sen vill
absolut, men i jämförelse till exempel barn. Ja, jag tror inte någon som vill ha sin 10-åring som glider runt och röka lite cannabis.
Det tror jag inte heller. Kanske Snoop Dogs barn. Men det är till och med så, som du sa också, att det är låg THC i de här. Då är det vissa länder som helt plötsligt godkänner det. Och det finns det bland annat, vill jag bara nämna, det finns ju faktiskt ett läkemedel i Sverige som heter Sativex. Och det innehåller faktiskt så här CBD då. Och det är någon form av liksom munspray. Så man sprayar den in i munnen.
Vad ska man använda det till?
Det kommer jag inte riktigt ihåg. Jo, den ska lindra spasmer. Så det är ju till exempel för folk som har epilepsi.
Okay,
så kan man spraya den här och då. Och jag vet inte om man upphäver spasmer eller man bara lindrar det i förväg. Så.
Det är ändå rätt intressant för de som tycker att det är oetiskt med cannabis. Att det, liksom, det finns i Sverige där det är olagligt ändå.
Exakt, för det finns ju några positiva fördelar också med. Och då ska jag bara nämna sistnämnden om det här Sativex är att det är bolaget GW Pharmaceuticals. Kan man, går det att handla på börsen?
Ser man GW eller ser man GV?
Man ser GV Persson. GVP förkortas
det. Men det som är intressant här också med det låga THC-värden, det är ju att många europeiska länder så är det inte olagligt med cannabis som har lägre 0,2% THC. Med Storbritannien som största undantaget sett till folkmängd i Europa. Men det öppnar för medicinska marknader i bland annat Schweiz, Frankrike, Italien, Spanien, Grekland med flera.
Ja, exakt. Och det är lite intressant, för det är därför, där kommer ju industrihampa in också. Hampa är ju också cannabis. Men som odlas för då till exempel man gör rep och allt möjligt. Bill of Rights är ju skriven på det. Alltså amerikanska konstitutionen är ju skriven på hampapapper.
Men hampa är väl olagligt i USA?
Jag tror det, men det där är ju någon gammal, jag får med att det är någon gammal så här, industriuppgörelse. Alltså någon liksom maktkamp som är ekonomisk. Men
så,
i Sverige, i Sverige i alla fall är det lagligt. Jag minns att det odlades ett jättestort hampafält där jag växte upp. Jag fick varit väl förvånad för när jag åkte förbi där med bussen någon dag. Men vi kan ju nämna det så att en av de stora anledningarna har kommit upp liksom, på tapeten och att det pratas mycket om cannabis i investerarvärlden just nu är ju delvis det här röstades igenom i flera stater i USA, men också just att det håller på att legaliseras i Kanada. Och där har ju då växt upp liksom en jätteindustri kring det här. Och ska vi dra det? Alltså det är ju, i vissa länder är det ju helt olagligt. Det är väldigt olika från land till land. Vissa länder är helt olagligt. Vissa länder har man tillåtit mindre mängder får man ha på sig. Och i vissa ställen då så legaliserar man ju fullt ut och tillåter försäljning och allting. Och oftast dock kontrollerat som i Amsterdam där man har coffee shops till exempel.
Ja, men rent generellt har det väl varit en tendens att fler och fler länder liksom får en vänligare inställning till drogen. Det gör väl liksom att rent kulturellt att människor kanske ser lite mer på det mellan fingrarna. Så att säga.
Så har det ju varit i många länder. USA är ju ett bra exempel där i många stater har varit liksom, ja, men väldigt stor andel röker liksom marijuana. Men man blir kanske inte bötfälld för det och man röker inte framför en polis. Liksom. Men, och sen finns det massa så här mellanting också. Jag vet, i Spanien har man ett system där man får anordna föreningar. Så om du är med i en liten klubb då får man sälja cannabis inom den klubben. Liksom och så här. Men det blir ju åt genom den här gråzonen vi pratade om förut, som också i Kalifornien där det var tillåt medicinskt. Men de flesta hade ju inga egentligen medicinska besvär. Liksom.
Nej,
rent anekdotisk historia. Men angående marijuana i USA, har en del kompis som bor där och bor i Texas som är rätt konservativ stat. Men i alla fall, då har de ju berättat att blir ertappad av polisen med att röka marijuana, då är det väldigt, väldigt ofta bara, aha, kul, åk hem liksom, det är sent. Ertappas du med alkohol, då får du en strike i registret och de är ju 3-strike-state, så får du 3 strikes så hamnar du i fängelse.
Ja, det där är ju, och det är ju, vi hade ju också...
Alltså alkohol när du är minderårig.
Okej, ja. Det är lite annorlunda kanske. Men annars är det, för det är många som har tänkt att USA kommer bli liksom den stora industriella giganten i den här. För de är ju duktiga på att kapitalisera på det mesta. Och dessutom så är det så, enligt WHO då, så är USA det land som har flest konsumenter per capita. Och enligt någon professor då vid University of Maryland så läste jag också att runt hälften av alla amerikaner har testat cannabis innan 21 års ålder. Det är ju alltså 150 miljoner människor.
Ja, men det är väl också rätt många som är både för... legalisering av rekreationell, hur fan säger man, rekreationell, och ännu fler som är för medicinsk.
Ja, det var ju senaste Gallup-undersökningen förra året. Då visade det att 60% var för en legalisering av marijuana. Och då är alltså rekreationellt bruk. Tittade man på åldern 18-34, alltså lite yngre, precis som jag nämnde i Sverige, så var det 77%. Och för medicinsk marijuana var det 94%. Det är ju i princip alla.
Och då är drygt hälften av staterna medicinsk cannabis legalt.
Så det ska ju också nämnas. Det är några som har gjort det legalt helt, som i Kalifornien nu senast, Colorado. Vilka är det fler som
Washington,
har?
Vermont, Massachusetts, Maine, Arizona.
Så det börjar bli liksom ganska stort ändå.
Ja, så att troligtvis kommer vi antagligen se det. För just nu är ju det är olagligt på en federal nivå. Men om det är så många som är för det, så finns det ju antagligen någon typ av basis att det kommer ske ett skifte till att det blir helt lagligt.
Mm, och det snackas ju redan om fler stater som är intresserade av överväger legalisering av rekreationell. Och däribland då New Jersey, New York, stora stater med många invånare. Så att,
det känns ju, trenden har ju varit över större delen av världen är ju att det blir mer, öppnar upp mer och mer. Problemet i USA är just där, den här federala nivån, och det är den som sätter stopp egentligen för att det ska bli liksom en megaindustri i USA.
Det jag tänker med många delstater, framförallt många städer, många delstater har ju lite kämpat med ekonomin. Det är många som röker marijuana. Bra skatteskjuts av att legalisera och förstatliga marijuanaindustrin istället för att ge de här pengarna till olika typer av karteller som bedriver, ja, de bedriver illegal verksamhet och allting som finns runt det.
Precis, och sen jagar de i efterhand på grund av att det är olagligheter de håller på med. Dessutom så innebär det också rätt mycket arbetstillfällen. Det ser jag som följer några av de här bolagen på nära håll, så ser man att de publicerar mycket om att de söker folk, de söker personal inom många olika typer av anställningar och tjänster. Så att det är också en aspekt att det minskar arbetslöshet när det kommer upp till de stora nivåerna där de är på väg nu, de stora bolagen i Kanada.
Nej, och det här vi nämnde med att det är olagligt på federal nivå är viktigt att ta upp, för att en stat har ju sina egna lagar. Man kan väl se det som någon slags en kommun då, kanske i Sverige motsvarande. Men sen om då staten eller den federala nivån har det olagligt, då är det ju massvis med praktiska problem som uppstår. Till exempel kan man inte skaffa bankkonton på samma sätt. Så det har man ju sett i typ i Colorado, de här staterna som har legaliserat, att det åker runt armerade bilar mellan liksom, ja, coffeeshopsen eller affären eller vad man ska kalla det för, med kontanter i, för de får inte sätta in det någonstans. Och en stor del av handeln all handel måste ju ske kontant, för du kan inte ha kort liksom kopplat det.
Precis, och bolagen måste ha stora kassavalv.
Exakt.
Där de placerar sina pengar.
Men det skapar ju arbetstillfällen också. Kontantandering.
Ja,
nej, och då blir det ju också problem. Kan du inte ha ett bankkonto, ja, då kan du ju nog själv lista att det går inte börsnotera heller. Så det är därför de här bolagen så
ja, otroligt svårt att investera i. Det är en väldigt hög risk för sådana bolag.
Det är det definitivt. Ja, om du blir rånare eller bara brand. Om brand.
Ja, brand tror jag är den största risken framförallt.
Så att det är lite intressant faktiskt. Och det är därför man märker det, många som börjar prata om eller titta på investerare här pratar ju ofta om det. Så bara, ah, men jag vill investera i USA, för USA är ju störst. Och vi ska komma lite till hur stor marknaden är och så också, men någonstans ligger idag, USA står ju för ungefär för 80-90% av all laglig marijuana som säljs. Så det är ju liksom, det är den största marknaden. Men det går inte att investera i de här bolagen riktigt. Var hamnar vi då någonstans? Då hamnar vi i Kanada. För i Kanada, där gick ju Justin Trudeau, premiärministern. När han gick till val 2015, så var ju en av valfrågan att han skulle legalisera marijuana. Det medicinska har varit lagligt faktiskt sedan 2001. Så det har liksom funnits under reglerade former. Men nu då, 1 juli 2018, så kommer liksom, har man klubbat igen att då kommer det bli rekreationellt bruk.
Datumet är dock inte fastställt. 1 juli är Kanadas nationaldag. Så det är någonting de har flaggat för att då kommer det inte bli, för att de vill inte ha det samtidigt.
Okay,
så det är mer en riktpunkt.
Det är en riktpunkt, och det snackas fortfarande om att det kan bli förseningar och fördröjningar. Det är alltså inte helt färdigt.
Så man ska inte boka sina resor än alltså?
Nej, det ska man inte.
Jo, i och med det här så har ju hela cannabismarknaden ökat markant. Både i liksom tillkommit nya aktörer, men det har också sett ett sjukt rally på börsen.
Ja, jag såg till exempel, jag gick in och kollade på de första cannabisaktierna jag köpte. Det var, jag sagt, det var sommaren 2016. Absolut första bolaget jag köpte var Organigram, heter det, som håller på med då organisk marijuana och så. Det köpte jag 27 juni.
Det var
ju jäkligt
hippt av dig.
Ja, jag vet, men jag tänkte, det kan ju dra lite snabbt. Den filosofi jag hade när jag köpte den första gången, för då, de hade ju ingen försäljning alls, något av de här bolagen i princip. Så det var bara så här, okej, man får gå på någon form av mjuka värderingar, men jag tänkte att den här marknaden kommer bli stor. Och då var det ju Organigram, var ju organiskt och liksom lite ekologiskt, och tänkte att det kommer alla gamla hippies gilla. Afria var ju extremt, de är ju billigast. Och sen så var det Canopy som hade bäst liksom branding. Sen kom det ju fram att Organigram inte, de fick ju något problem med att det inte var ekologiskt. Det var.
De hade för höga gifthalter i sina ekologiska produkter.
Så det var inte
paradoxalt
jättebra.
Nog.
Ja. Men det alltså, på egen fall var att då kom jag åt, när jag köpte Organigram, då, jag gick in och kollade här nu då, då fanns det 7 ägare på Avanza. Så då var vi inte så många som ägde de här aktierna. Jag tror på Canopy var det lite fler, och kanske var 150 stycken något. Och sen nu är det ju, Aurora är väl den mest ägda internationella aktien på Avanza.
Så är det. Och nummer två är för mig är Canopy.
Ja, eller om det är Tesla eller något sånt.
Nej, i alla fall på Avanza kollade jag häromdagen. Då är jag för mig att den stod precis över Tesla, och Tesla var över Apple. Ja, men ta mig inte på orden.
Nej, och det är ju lite annorlunda kan man säga från hur det var då för bara något år sedan. Så det är lite sjukt hur fort det har gått.
Mm. Ja, den här markanta ökningen av ägare, det har man ju helt klart sett på kursökningarna. Skeddes ju först till slutet på 2016, som ni snackade om tidigare, ökade cirka 300%. Men det skedde ju nu också i slutet av 2017, då det hade ett jäkla rally i stort sett alla cannabisbolag.
Ja, det ska jag väl nämnas också, däremellan så typ halverades det ju också. Så att det var ju inte så att 200% låg stilla, alltså 200%.
Mm. Det låg jäkligt flat, för jag kommer ihåg att jag köpte den här ETF-en för cannabis i förra våren. Det låg flat så länge, så jag tog ju de pengarna och la in i krypto. Ja. Sen kom jag tillbaka när, vad var det, Canopy blev...
Ja just det, Constellation Brands köpte in, och var det 15% tror jag, av Canopy?
Ja, då gick de ju 20%, och då tänkte jag, men det här kan säkert fortsätta. Utan någon typ av research så hoppade in där. Och det blev en bra trade.
Ja, nej, men det är ju sagt, det är minst sagt håsigt, och värderingar för många av de här bolagen har ju nått astronomiska mått. Och det är därför vi tänkte liksom att vi ska kolla på det här. Och problemet då, om man ska applicera någon form av fundamental analys, så är ju problemet att den rekreationella marknaden är inte öppen än. Så vi måste ju då försöka hitta liksom prognoser för så här, hur stort kan det bli, och hur borde det värderas jämfört med peers och sådär. För det är ju som, det går inte att neka, för att kursuppgångarna har ju varit ren spekulation det mesta. Och jag tycker man känner ganska mycket från det rallyt som varit i krypto. Alltså att det har varit många som så här, man köper bara för att det går upp liksom.
Det känns nästan lite så att det finns vissa som tänker, fan jag missade det där rallyt, då ska jag satsa på det här rallyt.
Exakt.
Och att det är lättare att handla in sig här än vad det är på kryptomarknaden.
Verkligen. Dock är det ju intressant att vi under ett år fått uppleva två så stora liksom,
ja, det är helt börsrallyn
i två helt separata marknader då. Men frågan vi ska försöka svara på i dagens avsnitt då, som vi sa, det är ju hur stor marknaden är egentligen.
Det säger du nu efter halva avsnittet har gått.
Ja, men jag sa det i början också. Ja, det finns ju olika estimat i alla fall. Och som sagt, det är ju svårt att försöka mäta antalet användare, för att det är ju en olaglig marknad. Och så vitt jag vet, det är det inga drogkarteller som redovisar sin omsättning.
Ja, men vi kan ju börja med riktigt bullestimat då. Det finns en analysfirma som heter Real Vision, och de vill gärna jämföra cannabisbolag med tobaksindustrin, eftersom det är relativt likt operationell verksamhet.
Ja, de odlar en form av gröda, och de förädlar den och säljer färdigpaketerad. Det är ju jättebra fix då.
Och de använder det här för att få fram ett ungefärligt marknadsvärde på cannabisbolagen. Och då använder de ju Altria Group som en jämförelse. Och Altria Group, det är alltså världens största tobaksproducent. Och de äger ju Philip Morris, och de äger till exempel LM och Marlboro. Och alla vet väl vilka märken de här är. Det är de största cigarettmärkena. Och då är Altria eventuellt en väldigt bra jämförelse. Och i oktober 2017, när Real Vision skrev om det här, så värderas Altria Group till ett price to sales på 5. Och det som är intressant också är att det är vissa som kanske har invändningar mot det här, jämför med till exempel tobaksindustrin, utan vill kanske jämföra med läkemedelsindustrier eller
till exempel för medicinsk marijuana.
Exakt, eller alkoholindustrier, eftersom det kanske är liksom lite närmare vad man använder rekreationell marijuana till. Men det jag i alla fall poängterar då, det är att de här industrierna har liknande price to sales som tobaksindustrin, ligger mellan 4-7.
Och kort då, för den som inte vet, så är ju price to sales, för tjatat om förut, det är ju ett pris delat på omsättningen, alltså vad de säljer. Och det är ganska bra tal, eftersom de flesta av de här bolagen idag inte har någon vinst. Många är ju kassaflödesnegativa till och med.
Exakt.
Det är, och tycker inte, att det är intressant att kolla
det,
på.
Det är inte ett perfekt jämförelseuttal, men det är det som finns i dagsläget.
Ja, och det blir liksom svårt om vi ska börja gissa på massa vinstmarginaler och så för de här bolagen. Men Real Vision då, de anger då att världens marijuanaförsäljning skulle uppgå till cirka 100 miljarder dollar. Och då med samma som price to sales multiple som för Altria Group, skulle alltså det här bli, samla marknadsvärde för cannabisbolagen skulle alltså bli 500 miljarder dollar. Men då gör man jättestort antagande om att all illegal marijuana skulle börja säljas som laglig marijuana. Och så är det kanske inte. Men om vi skulle utgå från det, då är det i alla fall så att vid tidpunkten för analysen värderas de noterade cannabisbolagen för ungefär 10 miljarder dollar. Och då skulle alltså väldigt optimistiskt räknat kunna värderas 50 gånger högre. Det är bull.
Det är väldigt bullish.
Men så här, jag tycker ändå, även om den analysen är lite slarvigt räknad, så är i alla fall det här jämförelsetalen väldigt intressant. Och även att det är samma ungefär i läkemedelsindustrin och alkoholindustrin. Och då kommer vi in på det här lagligt och illegalt igen. Det illegala är liksom totalt omöjligt att mäta. Jag har sett estimat allt från liksom 10 miljarder dollar till 120 miljarder dollar. Det är otroligt svårt. Men det är ju också egentligen, om man ska hårdare, lite ointressant. För det är ju lagliga vi vill titta på.
Ja,
du går inte investera i olagliga bolag. Så vitt jag vet.
Eller?
Vi ska i alla fall inte göra det.
Man kanske ska investera lite i karteller. Men det finns ju två analyshus. Ett som heter Brightfield Group och ett som heter ArcView Market Research, tror jag för mig. Och de har i varsin analys gjort en prognos om den legala marknaden för cannabis. Och de anser att om 3 år, alltså 2021, så ska marknaden vara värderad mellan 24 till 30 miljarder dollar. Och det är alltså en årlig tillväxt på cirka 50-60%.
Ja, och de här analyserna dock, även om det är otroliga tillväxttal, så är de ju dessutom kanske eventuellt i underkant. För att det här skrevs ju för ett tag sedan. Och när de skrev det, då sa de att den globala försäljningen av laglig marijuana är 8 miljarder dollar. Och sen så bara 2017 så fick vi helt andra siffror.
Precis, då var det ju vdn i Canopy Growth, Bruce Linton, som räknar med 10 miljarder dollar bara i Kanada.
Ja, och det är det här som är så intressant, för att alla de här olika prognoserna liksom skiljer sig så vilt. För att tittar vi på Kanada, vad de estimerade, när man röstade om det här och började prata om det, då estimerade man att det skulle uppgå till 3-4, ja, ungefär 3 miljarder amerikanska dollar. Försäljningen i Kanada. Och så såg vi då 2017 att det redan spenderades 10 miljarder.
Ja, som sagt, Canopy Growths vd Bruce Linton sa också att man kan räkna med att man kan dubbla den siffran dagen efter legaliseringen.
Jag tror ju att en anledning till att man kanske underskattar den här, det är ju för att siffrorna som de använde baserades på en undersökning där staten gick ut och frågade invånare: röker du marijuana olagligt i princip, och hur mycket röker du? Och det är väl ganska rimligt att man svarar nej på om staten frågar om du gör något olagligt.
Lätt att bli lite defensiv där.
Ja, men det är alltså, liten anekdot om det är från en bok som heter Everybody Lies av Seth Steven Davidowitz. Och boken i helhet handlar om big data och snackar om hur bra big data är för att liksom faktiskt samla in ärlig information. Och en poäng han har i boken är att människor i allmänhet har en tendens att ljuga för att liksom få sig själva att framstå som bättre, oavsett om det är liksom en anonym fråga eller inte.
Ja, så när man frågar till exempel hur mycket dricker du per dag och egentligen per vecka, och egentligen dricker man 3 öl och då säger man 1 öl.
Exakt, så länge personen som svarar vet att det är en människa som kommer granska resultatet bakom studien, så då har de en tendens att ljuga på formuläret.
Men i alla fall, med de här siffrorna då, om man säger då 10 miljarder som vi utgår från, för det är det man såg 2017. Och de noterade cannabisbolagens samlade marknadsvärde idag är ju drygt 22 miljarder dollar. Givet det spannet då skulle ju det här motsvara ett PS-tal på typ 1 eller 2. Och det låter ju rätt bra. Då är det så sagt, sen gör de ju, då utgår man bara för att de säljer Kanada, men faktum är att de har redan börjat etablera sig utanför Kanada. Och det finns massa intressant fall. Dessutom, ett som jag tänkte nämna är ju till exempel Aurora, som har startat sitt Aurora Nordic i Danmark. Där har de gått ihop med en tomatproducent och då ska bli Nordens största cannabisproducent.
En så kallad joint venture. Look at this.
Skönt, då har vi både Stockholm, Malmö och Göteborg. Ja, det i alla fall. Men och det är flera andra också som har liksom försöker lansera globalt, vilket är väldigt intressant.
Precis, Canopy har ju, och liksom American har ju börjat bygga anläggningar både i Tyskland och Danmark har Canopy också faktiskt. Australien är det uppe i snack om. Sen vet jag inte hur långt de har kommit, men jag vet att de skeppas medicinsk cannabis till Australien av de kanadensiska bolagen.
Ja, det är det här som kommer bli en stor marknad, för Nordamerika känns väldigt stort, och Europa, och då lär det bli Danmark och Tyskland som är hubben, för där håller det också på att rösta sig igenom, och man har en ganska liksom lätt stämning, eller vad säger man, en lätt hållning till cannabis, och de är ganska bra centrala punkter. Sen vet jag inte, Asien känns ju som en marknad man har missat helt, och i Afrika vet jag faktiskt inte heller hur det ser ut.
Det känns ju så här, om Asien ska med in i bilden, då känns det kommer komma en asiatisk producent
som kommer kopiera, menar du, allt annat som den västerländska gjort.
Nej, men jag menar Alibaba Cannabis eller någonting.
Lite lägre löner än vad de har avtalsenligt i Kanada, så det kan bli en tuff konkurrent.
Exakt. Du bara pressa priserna.
Jo, och det är väl därför jag tror till exempel Sydamerika är också marknad där, och där det förbrukas ganska mycket cannabis. Men där tror jag till exempel är just det. Där är det ganska billigt redan, så där finns inte så mycket liksom incitament att komma in.
Och precis, det är nog inte så intressant marknad för de kanadensiska bolagen. Då är ju Europa och sådana ställen är mer intressanta.
Men jag tänker så här, marknaden kan potentiellt växa sjukt mycket. Bolagen... Så om man utgår från att den här marknaden då såg ju liksom rimligt värderad ut. Vad finns det för risker i det här? Eller är det risk-free?
Nej, det är det absolut inte. Och för att avsluta den här första delen och då lyfta upp en tråkig liksom del av verkligheten, det är väl att även om de här tillväxtsiffrorna är superlockande, så är det ju någonting som skulle kunna sätta käppar i hjulet för det. Det är ju att det är ju inte särskilt lönsamt att odla någonting överhuvudtaget. Och en stor anledning till att cannabis haft det pris det haft idag är ju riskpremien. Du betalar ju mer för att den som odlar gör någonting olagligt. Och den som säljer gör någonting olagligt. Och det har man ju sett exempel i Washington som nämner, eller Washington State då. Där har ju cannabispriset sjunkit med ungefär 2% per månad.
Det är jäkligt mycket.
Det är rätt mycket. Så att det är ju så, det kommer antagligen bli billigare. Dessutom när de får liksom stordriftsfördelar och så kommer det bli billigare. Och det är en av kanske grejerna som skulle kunna sätta käppa hjulet för det.
Absolut, och sen finns det väl ingen begränsning eller hur många som kan lockas in i industrin.
Så är det. Då sätter vi punkt där för första delen av vår stora granskning av cannabisaktier. Nästa vecka kommer vi ta vid där vi slutar, men vi går vidare till att titta på specifika bolag, hur de värderas idag och hur de värderas framöver. Och det kommer bli ett riktigt grymt avsnitt, speciellt för dig som vill ha lite mer matnyttig information, liksom lite mer specifik information om den här marknaden.
Vi kommer gå in mycket på potentiella fördelar och nackdelar med de olika typerna av bolagen också. Så det är sjukt intressant, spana in det. Sitt kvar i båten.
Verkligen. Och stort tack till Ola för att du gästade podden. Ola är ju med nästa vecka också, men vi vill ändå passa på att tacka honom. Vill man följa honom så finns han på Twitter som 8underverket.
Det är med en 8.
Exakt, det stavas alltså med en 8 och sen e-underverket. Så att vi får lägga ut en länk till det också. Och det är också så att han har en blogg som heter 8underverketsresa.blogspot.se. Det får vi också lägga ut en länk till i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som har lyssnat. Vi hoppas att du gillar den här djupdykningen och att du lyssnar på nästa avsnitt. Har du kommentarer eller feedback, når du oss på podcast@ipo.se eller på Twitter under @marketmakerspod. Och en annan grej man jättegärna också får mejla eller twittra frågor om, det är nämligen så vi ska träffa Niklas Andersson nästa vecka, eller investeraren som han är känd. Känd från den Prata pengar.
Exakt.
Och nu också investerarens podcast heter hans egna. Honom ska vi träffa nästa vecka. Det kommer inte släppas förrän som 2 veckor, så det blir jätterörigt det här. Men skjut gärna iväg frågor. Vad vill ni att vi ska fråga honom? Skriv det till oss gärna på podcast@ipo.se som sagt, eller @marketmakerspod.
Och en snabb liten innehållsförteckning då. Jag kan väl säga så här att alla som har varit med och snackat idag haft ett intresse eller tidigare haft ett intresse i någon av de här bolagen.
Ja, vi kommer på att vi ska bli lite noggranna. Vi har varit lite slappa med den här innehållsförteckningen och sånt, vad vi äger för bolag, och ni hörde reagera sig på att logga en sån disclaimer i början också med investera på egen risk och sånt. Det känns ju ändå bra att ha lite sånt runt omkring, eller hur? Även fast lite tråkigt att lyssna på.
Så är det.
Men ja, precis. Vi äger ju nu, Ola han redovisar sin portfölj helt öppet på 8underverket.blogspot.se. Den kan man kolla in där. Jag äger ju Canopy, jag äger Afria, jag äger lite Aurora.
Ja, jag äger de stora 3 än så länge.
Och podden produceras i vanlig ordning av IPO.se. Gå in där och läs om Front Office Nordics nyemission som pågår under februari och teckna upp er för den om ni tycker det låter intressant. Sist men inte minst, stort tack till er som har lyssnat.
Vi hörs igen om en vecka.